Hej radiolyssnare och välkomna till ännu ett program i serien Politik i fokus. Det här är programmet där företrädare från olika oppositionspartier diskuterar lokalpolitiska frågor i Tyresö. Idag tänkte jag skulle prata lite om våra ungdomar och också komma in lite på företagen i kommunen. Men först kanske vi ska ta reda på vilka som sitter i studion idag. Först har vi...
Aida Skari och jag är en av två gruppledare för Miljöpartiet här i Tyresö.
Det här är ditt första medverkan i Politik i fokus, va?
Ja, men det är det. Och jag tror att jag framförallt sitter här för att jag var tidigare kommunalråd med ansvar för socialtjänst och arbetsmarknadsfrågor. Så att jag kommer ju verkligen vilja prata mycket om ungdomarna och vad vi gör för dem här i Tyresö.
Det är roligt att ha dig här. Varmt
tack.
Välkommen.
Tack så mycket.
Sen har vi
Alexander Enqvist här, en återvändare till Politik i fokus, som tidigare satt som ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Precis, du var ju med i vårt allra första program. Ja.
Mm.
Det är riktigt, så det kanske finns några som känner igen i röst från det också.
Ja, eller andra radioprogram jag har varit med i.
Ja, precis. Det är ju fritid förekommande radio av andra skäl. Och sen sist men inte minst har vi...
Katarina Rath och jag kommer från Centerpartiet. Jag har varit med tidigare när vi pratade om politiska sekreterare. Och sen dess har jag också blivit vald till kretsordförande här i Tyresö för Centerpartiet.
Ska vi säga, ja, då får vi säga grattis till er då. Och sen får vi säga att det kanske är just den senare egenskapen som du är här idag.
Ja, det är och min erfarenhet från barn- och utbildningsnämnden.
Mm, precis, så välkommen hit också.
Tack.
Innan vi går in på dagens ämnen måste jag då börja med att fråga dig, Katarina. Alltså det är ju en ny Centerpartiledare på gång.
Ja. Valberedningen har lämnat sin kandidat till ny partiordförande och det är Anna-Karin Hatt. Vi här i Tyresö är väldigt glada över det förslaget. Hon har en gedigen erfarenhet inom föreningslivet. Hon har varit vd för Almega och kommer nu nyligen som vd för Lantbrukarnas riksförbund. Hon har också en politisk bakgrund som statsråd i Reinfeldts regering med ansvar för digitalisering och energifrågor. Vi ser fram emot att se vad hon kan bidra med. Den 3 maj har vi extra stämman när medlemmarna får säga sitt och vi hoppas att...
Precis, vi är inte riktigt framme vid den 3 maj än, men jag skulle tro att det är inte särskilt stor sannolikhet att hon inte blir vald, eller hur?
Nej.
Nej, precis. Ja, vi är nog en hel del som minns henne från alliansregeringstiden faktiskt. Ja, men vad roligt för er då att ni får en ny partiledare.
Ja.
Mm. Får vi se om ni lyckas få hit henne till Tyresö någon gång sen också.
Det vore jättetrevligt för att jag tror att hon kommer att vara en positiv kraft för företagande och entreprenörskap. Och det är något vi vill jobba med här i Tyresö.
Precis. Okej, men då kanske vi går in på dagens ämne då. Om jag börjar med dig, Agda. Ungdomar i Tyresö, hur är läget för dem idag?
Ja, men det är ju väldigt aktuellt att prata om just unga i Tyresö, eller unga generellt. Det har ju inte undgått någon att vi har ett läge där vi har barn och unga som hamnat i grov kriminalitet och hamnat i otrygga miljöer. Och Tyresö särskiljer sig inte alls numera. Det var ju ändå ganska länge, under lång tid som jag kände att vi var ganska skyddade här i Tyresö. Att det inte hände just här på samma sätt som det hände på andra ställen i Sverige. Men verkligheten kom även i kapp Tyresö och vi har ju barn och unga som vi faktiskt behöver skydda och som vi numera har lite nya insatser som vi inte alls känner till sedan tidigare som vi behöver ta till. Så att jag är ändå väldigt glad över att den tiden som vi satt i styra, vi alla tre partier här har ju tillsammans styrt Tyresö och då var det ett väldigt stort fokus på det förebyggande arbetet och det är ju det enda vi kan göra för att till slut få ett slut på det här med att unga hamnar i otrygghet.
Ja, vi kan ju säga att i retrospekt här så började vi ju faktiskt väldigt tidigt med det här förebyggande arbetet. Det får vi delvis tacka dig för, Aida.
Ja, men jag är så otroligt glad över att jag ändå hamnade i ett styre där vi hade det som prioritering. Och jag vill också ge cred till min kollega i Socialdemokraterna, Jannike Rockstrå, som var ordförande för barnutbildningsnämnden under den tiden.
Mm-hmm.
Utan hennes engagemang så hade ju socialtjänst och skola inte alls fått liksom samma tempo i just det här med samverkan. För det var ju verkligen från dag ett som vi kände, men skola och socialtjänst pratar ju inte ens med varandra. De förstår inte varandras profession. Och där måste vi börja. Så det var ganska mycket kartläggning och utredning samtidigt som vi också ville liksom påbörja nya insatser för vad man kan göra rent förebyggande.
Mm, precis. Och det här samarbetet är väl ska vi säga, rätt etablerat nu. Är det det vi brukar kalla för SSPF?
Ja, numera så har vi ju SSPF. Det är ju samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Men SSPF, så att det är skola, socialtjänst, polis och fritid.
Just det, precis. Ja.
Men det är ju ett arbetssätt, det är en modell för att man då ska, mellan de här parterna ska kunna samverka. Men det kan ju också vara andra parter som ingår i arbetssättet såklart. Men just de här fyra olika delarna måste finnas med. För att det är ju det man har, liksom, det är evidensbaserat och det är det man har arbetat upp på andra ställen i Sverige också.
För bokstaven F i den här kombinationen då stod väl du för det, Alexander, en gång i tiden när du var ordförande i Kultur- och fritidsnämnden?
Precis, och det var oftast inblandning med fritidsgårdarna som kom in och samtalet. De möter ju oftast ungdomarna ganska ofta och finns ute i många delar av kommunen.
Och hur ser det här ut idag egentligen? Alltså, har vi någon framgång nu med att ska jag säga, bromsa kriminaliteten bland unga och bromsa att det faktiskt går ner i unga åldrar, yngre åldrar hela tiden? Hur ser det ut egentligen?
Alltså, jag skulle ju vilja börja med att vi Om man tänker tillbaka till 2019, när vi är här i kommunpolitiken och tittar på vilka insatser som finns, då var det ju inte heller ens ett samarbete mellan skola och socialtjänst på det sätt som vi har idag. Att kunna identifiera unga som har det problematiskt, att också då veta, ja men även om jag har identifierat den här unga, vad kan jag göra? Och veta vem man kan ta kontakt med eller vilka olika insatser som man faktiskt kan erbjuda. Den typen av verktygslåda har vi ju utökat och nu är det ju mycket mer känt för skolpersonal, vart man kan liksom kontakta, och vi har forum för högstadium och mellanstadiet så att både socialtjänst och skola men även polis kommer in och kan informera varandra om olika arbetssätt. Men vi har ju också byggt upp olika typer av insatser där vi har socialtjänst som är i skolan, till exempel genom fältassistenter eller genom att vi har utökat mobila teamet som idag är skolsociala insatser. Alltså att man fokuserar på barn och unga som inte klara av skolan, men som har en hemproblematik. Så att det är bara en av flera delar. Sen skulle jag vilja prata om att vi har ju byggt upp hela så här skolsystemet. Det känns som att vi har verkligen från grunden nu byggt att ja, men i klassrummet så ska det funka med vissa anpassningar. När det inte funkar med anpassningar så har vi specialanpassningar. Alltså att man kanske går till en studio med specialpedagoger, kanske några dagar i veckan eller några timmar per dag. Och utöver det så ska man också kunna ta sig till en lärstudio, som man kanske kallar det. Katarina vet ju det här mycket bättre än mig. Men där man kanske tillbringar hela sin skoltid. Men man kanske tillhör liksom sin skola eller den klass man tillhör är kanske på en helt annan skola. Men just att man tillhör en mindre grupp för att man behöver det. Och sen har vi också behandlingsskola. Vilket var helt nytt för Tyresö. Så att vi har ju verkligen från grunden sett över vad kan vi göra i skolan först och främst. För det är ju där det börjar. Men vi har ju också märkt att det inte alltid räcker. Och det är där som till exempel SSPF har kommit in och kunnat visa på framgång. För att där kan vi ju identifiera barn och unga och hitta olika arbetssätt och framför allt börja samarbeta med familjen, nätverket.
Nej, men om jag fortsätter lite grann på det spåret som Aida är inne på här med SSPF och just liksom fritidens roll i det här. Och då kan man ändå ta upp liksom hur många ungdomar möter vi egentligen inom liksom fritidsdelen i kommunen? För några år sedan så gjorde kommunen en undersökning via Ung Livsstil där man då kollar de elever i grundskolan då och liksom hur mycket håller de på med olika aktiviteter och går de på bibliotek eller fritidsgårdar. Och då kom man fram till att vi når faktiskt en otroligt hög siffra på. Det är upp mot 95% av ungdomarna vi faktiskt når. Så att fritiden just i det här samarbetet är ju otroligt viktigt för att man möter liksom eleverna utanför skolan. Mm.
När du säger att vi når 95%, alltså på vilket sätt når vi dem, så att säga, de här 95%?
Ja, men det handlar om att de går till biblioteket, de går till fritidsgårdarna, de går till föreningslivet.
Det här med föreningslivet, alltså, det finns ju en långsiktig trend där att det är liksom en mindre andel ungdomar som faktiskt engagerar sig i föreningslivet över tid. Hur ser du på det? Vi har ju pratat mycket om så här spontanidrott och spontanaktiviteter för att stärka det tidigare.
Men det handlar alltid om trösklar. Om man kollar på liksom ungas tendens att inte engagera sig i föreningslivet, och då kan man ju se att i ung ålder då är det ganska många som engagerar sig. Mm. Men sen ju äldre de blir, då droppar de av. Man ser liksom en pyramid, så brukar man prata om att yngre åldrar engagerar sig mer och sen droppar av någonstans i tonåren, och särskilt bland unga tjejer där droppar av väldigt snabbt. Men då kan man ju liksom möta de här på andra sätt, och då är ju spontanaktiviteter någonting som är väldigt passande. Och vad är det för spontanaktiviteter? Jo, det kan vara både spontanidrott och spontankultur. Och spontanidrott tror jag ändå ganska många känner igen. Det kan handla om ett utegym, att man har möjlighet att gå dit vid tider som passar en själv lite bättre. Men spontankultur, det tror jag inte alla har riktigt samma koll på. Och det kan vara ganska brett. Det kan både handla om liksom musik och konst. Man brukar särskilja mellan liksom ren spontan kultur och sen kan det vara så här semispontan. Och då kan det vara att det är några där som har planerat någonting, och där människor kan komma in och testa på, jo, men exempelvis konst och musik. Medan sån ren spontan är mer bara att det kanske inte är någon där, men det finns någon, kanske något fast instrument man kan testa på.
Men om man kollar i Tyresö, Alexander, jag kan ju själv se vad vi har för spontanidrott. Jag vet att ni i kultur- och fritidsnämnden har verkligen utökat. Jag tänker på typ skateparken och hela det området där längs Vättingestråket. Men om man tänker spontankulturen, vad har vi haft i Tyresö?
Ja, visst, det är en bra, jättebra fråga. För den har inte riktigt kommit ännu. Utan det var liksom i slutet av det här tidigare styret så skulle det liksom sätta igång. Då fanns det utredningar på det här, då man hade undersökt och kommit fram till hur man skulle göra. Men sen har det liksom inte riktigt hänt något.
Nej, vi har inte hört någonting i alla fall sen maktskiftet det senaste året när det gäller spontankultur. Men jag tänkte vända mig till Centerpartiet, inte Katarina. Alltså, ni har ju på gång satsningar för kulturen i form av en kulturcheck. Ska du berätta lite om det?
Ja, vi vill ju stärka det förslag som redan finns från regeringen med 500 kronor per kort. Regeringsförslag innehåller ett utökat kort för de som beviljats preliminärt bostadsbidrag av Försäkringskassan. Och vi ser att det är en väldigt snäv begränsning. Och vi vet ju att det är inte bara de ungdomar vars föräldrar uppfyller de kraven som kan ha behovet av det här incitamentet att komma till en mer strukturerad fritidsaktivitet. Och det ska alltså finansiera olika fritidsaktiviteter. Det kan handla om sport som kampsport eller fotboll eller något dans, för att nämna några. Det kan vara schack.
Ja, just det, kulturcheck ska ses lite bredare bemärkelse, utan ja, det är liksom ett aktivitetsstöd egentligen.
Men lite så, för att ge ungdomarna möjlighet till en strukturerad fritid som annars kanske är lite långt ifrån deras verklighet när de inte har de socioekonomiska förutsättningarna som krävs.
Nej, precis, för det kostar ju pengar med medlemskap och de aktiviteter man engagerar sig i, både när det gäller idrott och kultur.
Ja.
Det här med avgifterna till kulturskolan är någonting vi har pratat väldigt mycket om också. Med ekonomiska läget idag så tenderar det här att bli kanske allt jobbigare för många familjer faktiskt. Och det skulle ju kunna utestänga då vissa ungdomar från de här aktiviteterna. Det vill vi ju inte ha. Vi vill ju ha de här 95% minst. Kanske öka dem i alla fall. Precis.
Men jag tänker också avgifter för kulturskolan till exempel är ju högst ansvarigt liksom politiker. Där kan vi göra ganska mycket. Jag vet ju att under vårt styre så när vi såg att i hela Sverige så gick trenden att man höjde avgifterna, så gjorde vi tvärtom. Eller ni i kultur- och fritidsnämnden, Alexander. Så det är ju väldigt stolt över att vi kunde göra. Men det är ju politiken som kan styra det. Så det är ju, vi kan göra väldigt mycket för att fler unga ska kunna nå kulturen och fritiden.
Precis.
Och vi har ju också kulturskolan i skolan. För de som inte kan ta sig till kulturskolan, där erbjuds fiollektioner på skolan så under fritidstiden.
Ja, precis. Man behöver egentligen inte åka runt hela kommunen för att få tillgång till de här aktiviteterna.
Precis. Nej.
när det gäller idrott och kultur så är vi lite profilerade också när det gäller gymnasiet.
Ja, det är ju att vi har sportprofiler. Där i vissa, nu ska vi se vad det är amerikansk fotboll, det är fotboll och basket tror jag också, om jag inte minns fel. Där man kan läsa sin gymnasieutbildning på Tyresö gymnasium samtidigt som man utövar sin sport.
Mm.
Och det är ju jättebra för att skolan, då är inte skolan ett hinder för din sportutövning.
Nej, utan snarare tvärtom. Det möjliggör liksom och kanske gör att det är intressant att fortsätta med den idrott man tidigare utövat.
Ja.
Nu kan vi inte erbjuda alla profiler i Tyresö, men vi har ju ett fritt gymnasieval så att det går ju att söka till andra gymnasium runt om i regionen där det finns andra profiler. När vi ändå pratar om gymnasiet då, där glider vi lite in på vårt andra ämne idag, nämligen företagandet. Vi har av tradition i Tyresö ett gott samarbete med våra lokala företag. Och så har vi också haft den här unga företagande profilen i gymnasiet tidigare då. Hur ser det ut med den biten?
Nej, men det ger ju våra elever möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom samarbete med lokala företag. De får möjlighet att skaffa nätverk och testa på olika yrken. Och det är ju väldigt positivt. Precis som i de sommarjobb, feriejobb som vi erbjuder inom kommunen, så stärker ju det här ungdomarnas CV och möjlighet att fortsätta få andra jobb framöver. Det är ju jättebra att det också sker under utbildningen, för att det är mycket enklare att tillgodose sig erfarenheter och nya kunskaper när man gör så parallellt.
Precis, och vi är också mån i största allmänhet om vårt företagande Tyresö. Och vi har ju faktiskt ett helt nytt företagsområde på gång, nämligen Lindalshöjden. Det här är det område som en gång för en 7-8 år sedan, är det väl nu, plötsligt en dag kalhöggs till Tyresöbornas fasa, speciellt de som bodde i Lindalen vid den tidpunkten. Då var det på gång att det skulle bli en stenkross här och sedan ett sortering av miljöfarligt avfall. Det var ju Stockholm som hade arrenderat ut den här marken till NCC. Men åren gick och det hände lyckligtvis inte så mycket där, utan till slut så fick vi ju hör för det förslag som vi från Liberalerna har tjatat om i många år, nämligen att kommunen borde köpa in det här området. Och det gjorde vi också, vi köpte in det här från Stockholms stad. Och som kuriosa så ligger det alltså då i Nacka kommun, eller låg i Nacka kommun ska vi säga, för att nu har vi köpt in området och ändrat kommungränsen. Så att nu ligger kommungränsen mer naturligt ungefär där motorvägen sträcker sig då. Men nu har vi faktiskt kommit så långt att det har lagts ett planuppdrag på det här området. Så att det kommer då utvecklas till ett nytt företagsområde. Och du vet att det finns lite olika uppfattningar om det här företagsrådet här i studion. Vad säger du Aida? Miljöpartiet, vad står ni i det här?
Ja, men jag tycker det är jättespännande med det här ändå nya projektet. Och jag ser det som ändå stora möjligheter för att tänka på så här, ja, men hur vill vi att Tyresö ska se ut i framtiden? Alltså nu, vi bygger ju för framtiden och det här är ett gyllene läge, tänker jag, att både tänka hållbart och faktiskt långsiktigt. Jag ser ju liksom att i Tyresö ska ju allt finnas. Du ska kunna liksom ta dig till alla ställen med lådcykel eller bil. Alltså, jag måste väl ändå vara öppen med att det är ändå en vision att kunna, alltså att man inte ska vara beroende av bilen, men vi har ju ställen och områden i Tyresö där vi behöver ta oss med bil, men det ska ju också finnas möjligheter med andra färdmedel, så att jag tänker att det här är ett jättebra läge att skapa den här 10-minuters staden eller 15-minuters staden som man brukar prata om, det här begreppet om att man ska kunna ta sig till alla service och allt du behöver inom 15 minuter. Och jag tänker att jag gör det gärna med cykel eller gång, men bor du längre bort så klart att man kan behöva bilen. Men vi vill ju ha ett hållbarhetstänk här, och jag tror att vi under vår tid i styret fick ändå det sagt tillräckligt ofta till förvaltningen och våra tjänstepersoner. Så att det finns ju ändå med i planerna kring att vi tänker lite hållbart. Alltså vilka är det som ska kunna etablera sig? Men vi har ju massa företagsområden i Tyresö som vi kan flytta till det här stället och frigöra yta för annat spännande som är lite mer levande stad eller levande kommun. Så att jag ser att det bara finns massa möjligheter. Men det gäller att tänka klokt.
Det gäller att tänka klokt. Vi är glada att det verkar inte som att det har blivit några radikala förändringar i det här projektet sedan det nya styret tog över. Utan det verkar vara en rätt så samlad politisk enighet. Ungefär vad som ska göras här uppe på området. Och som du nämner där, det finns ju, det här området är ju inte bara en stor potential i sig, utan det ger ju möjligheter då att flytta dit verksamhet, utveckla verksamhet helt ny, eller företagare som behöver nya lokaler som kan flytta upp dit. Vi kan också frigöra mark på andra håll i kommunen som kan användas till annat, kanske bostadsutveckling, kanske någonting annat. För att det är ju viktigt att ta vara på den redan exploaterade marken i Tyresö, vi har ju inte så gott om mark egentligen att bygga på. Men som sagt, de allmänna kommunikationerna är ju inte lysande upp hit just nu då. Och det är kanske inte konstigt. Just nu är det bara en ung björkskog där uppe. Området behöver nog utvecklas först för att vi ska få dit lite kommunikationer.
Ja, jag hoppar in här som den Lindalsbo jag är. Så kan jag ju säga att busstrafiken till det här lilla området är ju inte den bästa. Det är den gamla goda 816 som går där, och den går 2 gånger i timmen. Så att det blir inte så många... Så det blir inte så lätt att ta sig till jobbet om man ska jobba där. Jag tänker också på en sak som vi kan nämna. Det är väl också det lilla skogsparti som ligger sedan ännu mer norr om Lindalshöjden, Skrubba triangeln. Där kan det också komma att utvecklas i framtiden. Och nu kommer det väl ske då, är det någon slags samarbete med det här området som kommer att växa fram.
Ja, vi får se om våran utveckling av Lindalshöjden faktiskt kan sätta fart lite på Stockholms stad. För där har man ju sagt att utvecklingen av Skrubbatriangeln ligger nära förestående. De har ju sagt typ i 30, 40, kanske 50 år nu faktiskt. Men det händer ju inte så våldsamt mycket förutom det som redan finns där idag. Men det skulle ju kunna bli en utveckling där också, det är helt sant. Men som sagt, SL lär vi inte stanna där bussar där förrän företagen är på plats. Någonting som verkar tämligen säkert ska flytta dit är ju faktiskt våran brandstation. Det är för att man ska få lite moderna lokaler och lite bättre utryckningstider egentligen till lite olika håll. Och det skulle ju då frigöra ytan för den nuvarande brandstationen till annat. Det finns också planer på att förutom alla företag få upp en eller möjligen två drivmedelsstationer. Det vet jag att det kanske låter lite otidsenligt nu, men de kanske har passerat bäst före dessa drivmedelsstationer när vi nu närmar oss elbilstiden ordentligt. Men det kan ju vara en väldigt fördel att få bort dem från andra håll också.
Ja, det är ju väldigt viktigt att vi gynnar den samhällsnyttiga verksamheterna som just drivmedelsstationer i det området. Det behöver ju inte vara bensin, det kan ju vara bilunderhåll också på de stationerna i framtiden. Ingen vet hur det kommer se ut när de fossila bränslena utfasas ut. Men vi vill ju gärna se en satsning på lokala företag och ge dem en möjlighet att etablera sig i det här området och inte några stora köplador. Vi vill inte se ett kungens kurva i Tyresö här, utan det här ska gynna Tyresö företagare och deras möjlighet att expandera och...
Nej, precis. Det här är ett gyllene tillfälle att dels få turistföretagare att expandera, och sen kommer det nya etableringar här, så blir det lokala företagare också, som sagt.
Exakt.
Sen kan det, vi kanske inte ska utesluta att det blir någon form av handel där uppe, och det ska i så fall vara handel som absolut inte kan placeras någon annanstans i kommunen, men som kanske ändå är angelägen att ha här. Så vi får väl se vad som händer med Lindalshöjden på sikt nu. Det är samråd nu, och så kommer det bli granskning, och vi kommer kunna följa det här närmare och se vilka etableringar som faktiskt är på gång. Vi pratade tidigare om unga och fritid och sånt, och det fokuserar mycket på det vi hade gjort tidigare när vi som tre partier satt i styret och så. Och läget var idag. Men vad ser ni framåt här egentligen? Vad är det viktigaste liksom framöver här att åstadkomma?
Ja, men framåt tänker jag att för socialtjänsten till exempel så har vi ju den nya insatsen som förkortas SIG, som är en social insatsgrupp. Den behöver etableras och behöver liksom komma igång så att vi verkligen kommer åt de unga som är i kriminalitet, som det har liksom gått riktigt illa för. Men utöver det så behöver vi verkligen utöka det förebyggande arbetet. Och det säger även förvaltningen, att vi borde göra mer. Vi kan göra mer, men då behövs det också resurser. Så jag skulle gärna vilja att politiken ger mer resurser till socialtjänst bland annat. Men, ja, men för att kunna utöka samarbetet med till exempel förskolorna. Där tycker jag att vi kan göra så mycket mer. Det samarbetet som man har etablerat med framförallt grundskolan, det behöver man starta mycket tidigare så att våra förskolepedagoger också vet att, för de är proffs på att hitta de här unga som faktiskt, ja men typ, kan hamna på glid, som man brukar kalla det.
Just det.
Ja. Men de är proffs på att identifiera dem. Mm. Men vad gör de sen då? Ja, men jag vet att det här barnet behöver lite extra stöd. Vem kan jag höra av mig till och vad kan vi göra? Den typen av samverkan behöver utökas. Och så behöver vi verkligen bara se över helheten. Och då är det ju kultur och fritid är en jätteviktig del. Vi måste titta till våra fysiska ytor, att det ser liksom snyggt och trevligt ut. Det handlar om våra olika områden som vi bara är i. Att det bara ska vara mycket människor som går runt, vuxna och barn och unga. Då skapar vi trygghet och det gör vi tillsammans. Det är inte bara politiken, det är inte bara tjänstepersoner och förvaltning, utan det gör vi som liksom en kommun och alla vi som bor här och verkar här. Så vi behöver ju också börja verkligen tänka på att hur gör vi det här tillsammans? Och där kan ju, tycker jag, politiken ta ett större ansvar och försöka bjuda in allmänheten mer.
Ja, just aktivera civilsamhället egentligen, ja, i de här frågorna. Precis. Mm. Vad säger du, Katarina? Vad ser du på framtiden?
Nej, men målet måste ju vara ett sömlöst samarbete, precis som Aida säger, mellan alla aktörer i allt från skola, precis som vi har nu, skola, socialtjänst, polis och fritid, men också olika, men stärka föreningslivet för att ge de här ungdomarna en tillhörighet, ett sammanhang som uppfyller det behoven som barnen har och som kanske lockar till ett kriminellt liv. Mm. Det är väl det vi tycker. Sen finns det också ett särskilt kvalificerad kontaktperson inom kommunen som kan vara en bra satsning att göra mer, både som en förebyggande insats där de här, när man identifierar de ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, att de får en speciell kontaktperson som är utbildad och som kan ge ungdomarna, ja men dels en vuxen kontakt utanför familjen. De kan ge möjlighet till att, ja men, hjälp och bygga ett CV och ja men, planera sitt liv på ett sätt som de kanske inte hade möjlighet till innan. Det ser vi ju i Stockholm till exempel, så fick vi läsa i Mitt i här nyligen att det är en väldigt bra, de har gjort en väldigt bra satsning med just de här särskilt kvalificerade kontaktpersonerna innan placering görs och hindra ytterligare kriminellt liv. Och det tror jag nog Aida är mer insatt i än vad jag är.
Nej, men det vill jag inte påstå, men jag vill säga, innan Alexander kommer och får prata lite, så vill jag bara nämna att alltså, någonting mer som verkligen är viktigt och som jag har som prioritering, och jag vet att även ni två partier som jag sitter här med också tycker att det är viktigt, är ju arbetslösheten och hur vi motar det. Alltså, så här, om vi tänker på just hur vi skyddar våra unga, så vet vi ju att de behöver goda förebilder, de behöver se sin förälder gå till ett arbete och att det är liksom en skyddsfaktor i sig. Men jag tänker att det är ett eget radioprogram.
Det kan nog vara ett eget radioprogram, helt klart.
Vad vi gör mot arbetslöshet, vilka olika insatser har vi inom våra arbetsmarknadsinsatser. För jag tänker att Arbetsförmedlingen gör ju sitt, men allt annat utöver det är kommunens ansvar. Och i Tyresö har vi gjort jättemycket och har byggt upp jättemånga insatser. Och jag tänker att jag får väl komma tillbaka och snacka om det, tänker jag.
Du är välkommen tillbaka igen, Aida. Absolut. Tack. Ska vi ge Alex ordet här? Vad säger du? Framtiden här?
Nej, men det vi behöver göra, det är slå fast det här med föreningslivet i igen. Jag tror att vi måste fortsätta att stötta föreningslivet och att vi måste liksom lyssna in vilka utmaningar har de olika föreningarna. Vi ser exempelvis att många föreningar har problem ekonomiskt. Den här inflationen har även slagit mot dem. Och sen, alltså, vi måste se till att det finns ändamålsenliga lokaler för föreningarna. Föreningslivet och kulturen måste vara en aktiv part när man gör samhällsplaneringen. Annars blir det inga taekwondomöten eller fotbollsträningar om det inte finns yta för det.
Nej, precis. Det finns ju ett projekt på gång i alla fall. Det är ju Njupkärs nya skola. Där kommer vi få en ny idrottshall.
Precis, och den kommer att fylla upp mycket av behovet. Både när det gäller spontanidrotten, när det kommer till den här fritidsbanken som finns där, eller kommer finnas där. Men också liksom fullstor hall och andra ytor.
Och där tänker jag också, med Njupkärs skola så kommer det ju bli väldigt bra nu när man också har tänkt, som du säger Alexander, att man måste redan från start ha liksom helhetstänket. Och där vi också nu, jag hoppas att det finns med, men att det blir liksom som ett allaktivitetshus eller vad man säger. Så att man även kan ha föreningsliv på kvällar i vissa av lokalerna. Så att vi verkligen nyttjar alla våra lokaler. Apropå det här med att vi inte har så himla mycket mark. Och det finns en begränsning i fastigheter och så vidare. Så att det gäller att tänka smart och tänka helhet.
Precis, vi får säkert anledning att återkomma till en Djupkärs skola också i ett senare program. Nu känns det lite som tiden är ute. Så att jag tänkte runda av här och tacka alla lyssnare. Och tacka ni som har medverkat i studion. Så får vi säga på återhörande till nästa Politik i fokus. Tack!